Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, himmelske Fader, för att du låtit oss se din frälsning. För i evangelium har du uppenbarat din son för oss. Hjälp oss att ta emot din son på samma sätt som Simon och Hanna, så att vi prisar dig och har frid genom tron. Amen. Evangelietexten handlar om vad som hände när Josef och Maria frambar Jesus i templet 40 dagar efter hans födelse. På nyårsdagen så hörde vi om hur Jesus blev omskuren på den 8:e dagen och omskärelsen den skedde i hemmet. Och i och med omskärelsen så blev han ställd under lagen. Och han blev upptagen i det förbund som Gud slutit med Israels folk. Och ytterligare 33 dagar därefter, när Marias reningsdagar var över, då blev han framburen i templet av sina föräldrar för att lösas. Han skulle lösas med 5 siklar silver enligt Mose lag. Så Jesus, man betalade lösepenning för honom, han som skulle betala lösepenning för hela världen. Men så var det, att den förstfödde skulle lösas, man skulle betala lösepenning för honom, och det skedde i åminnelse av att Gud hade skonat Israels förstfödda vid den sista plågan i Egypten. Alltså samma natt som Gud befriade folket från fångenskapen. Och egentligen så var det påskalammets blod som blev deras räddning. För de skulle stryka på påskalammets blod på dörrposterna. Och när dödsängeln såg det så gick han förbi och så blev de skonade. På 40:e dagen så var också Marias reningsdagar enligt lagen över. Och då skulle hon frambära offer för sig själv, för sin egen rening. 2 duvor. Allt enligt Mose lag. Och det här lär oss 2 saker. För det första så får vi lära oss om Josef och Maria. Att de levde enligt Mose lag. I evangelierna ser vi att det bland judarna fanns 2 olika sätt att leva enligt lagen. Och det ena sättet, det var ett vittnesbörd om tron. Men det andra sättet, det blev skarpt tillrättavisat och klandrat av både Jesus och apostlarna. Men alla de människor som vi möter i dagens text, alltså Josef och Maria och Simon och den åldrade änkan Hanna, de levde enligt Guds lag. Och det var ett uttryck, det var ett vittnesbörd om deras tro på Guds löfte om Messias, frälsaren. Och det var ett uttryck för deras tacksamhet för Guds nåd och frälsning. Men i evangelierna hör vi också om fariseerna som trodde sig följa Guds lag. De berömde sig av lagen. Men det var inte Guds lag som de följde, utan det var människors bud. Och lydnaden var heller inte motiverad av tacksamhet för Guds nåd, utan de var mer motiverade av att vinna beröm från människor. Och Jesus klandrar dem för att de i all sin religiositet var långt borta från Gud i sina hjärtan. Men vi förstår av dagens evangelium att Jesus, han fick växa upp med föräldrar som levde enligt Mose lag av rätt motivation, med rätt motivation, alltså av tacksamhet i tro på Guds löften och av tacksamhet för Guds nåd och frälsning. Och det andra vi ser, vi hörde att Jesus blev ställd under lagen i och med att han blev omskuren på den åttonde dagen. Och här ser vi fortsättningen att Jesus var ställd under lagen. Och det heter i Galaterbrevets fjärde kapitel: när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och den här versen handlar ju om att Jesus blev ställd under lagen för att uppfylla den i vårt ställe och på så sätt vinna frälsning åt oss. Och att vara ställd under lagen, det innebar inte bara skyldighet att uppfylla lagen på ett fullkomligt sätt, utan det var ju också skyldighet att lida straffet för brott mot lagen. Och liksom han blev lydig i allt i vårt ställe, så tog han också straffet för vår synd i vårt ställe. Och vi ska strax höra att Simons profetia när han höll Jesus barnet i sina armar var ju en förkunnelse också om Jesu kommande lidande, i vårt strafflidande i vårt ställe. Och det var så han vann frälsning mot oss. När Josef och Maria bar fram Jesus i templet, så kom Simon ledd av anden. Och han verkar inte ha någon speciell ställning bland judarna. Vi får veta att det var en man som fanns i Jerusalem vid den här tiden. Och den bilden passar ju till det vi redan har fått höra i evangelierna. Nasaret var en bortglömd plats i Israel, men Gud hade utvalt en jungfru i Nasaret att bli mor till Messias, frälsaren. Och när Jesus var född så uppenbarade sig Guds härlighet och en ängel för några enkla herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten i trakten av Betlehem. Och så blev han uppenbarad här för en enkel man som fanns i Jerusalem vid den här tiden, vid namn Simon, och också en åldrad änka vid namn Hanna. Och man kan tänka sig att saker som händer bland så enkla och obetydliga människor, om man får se det ur världslig synpunkt, så enkla människor, saker som händer bland dem kommer att bli bortglömt i världshistorien. Det är ju de stora händelserna som omskrivs och minns. Men Simon säger: mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk. Och det blev precis så som Simon profeterade. Och fast Jesus levde i ödmjukhet och han blev räknad som en brottsling när han dog på korset, så har Gud ställt fram hans frälsning inför alla folk, så att precis varenda syndare kan se det. Gud har presenterat honom för alla folk i evangeliet. Det är inte som ett skådespel, bara att betrakta något intressant, utan alltså han har ställt fram honom för att alla människor ska ta emot honom som sin frälsare. Simon, han beskrivs så här: han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Och när det heter att han var rättfärdig, då innebär det ju att han var rättfärdig inför Gud i biblisk mening. Så han var rättfärdig genom tron på Guds löften, på samma sätt som Abraham. Gud hade ju gett stora och härliga löften till Abraham. Och så heter det om Abraham i första Mosebok 15 kapitel: Abraham, eller Abram som han hette då, Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Men Abraham var på inget sätt ett undantagsfall, utan alla som blev rättfärdiga under gamla testamentets tid blev rättfärdiga på samma sätt som Abraham, alla inklusive Simon. Och det heter i Habakkuk, en Och det är ju ett principuttalande som gäller rättfärdigheten. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Och Mose lag lovar visserligen liv till den som är fullkomlig och lever fullkomligt. Men lagen kan aldrig ge liv och har aldrig gett liv åt någon enda, därför att det finns ingen fullkomlig. Och dessutom säger skriften att den vägen är utesluten, för det är genom tron vi räknas rättfärdiga inför Gud och inte på något annat sätt. Så det är precis samma sak under Gamla testamentets tid, Nya testamentets tid, och därför kallas ju Abraham, han var inget undantagsfall, utan han kallas en fader för alla som tror. I Galaterbrevet 3 kapitlet heter det att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Det är genom tron på Jesus och hans frälsning vi räknas rättfärdiga inför Gud och inte på något annat sätt. Simon kallas också gudfruktig, och det innebär att hans tro kom till uttryck i hans liv, i hans livsstil. Att han var gudfruktig innebär inte bara att han var kyrklig så att han till högtiderna kom till det vackra templet för att få känna lite grann av atmosfären. Han var gudfruktig. Det innebar att den frälsande sanning som han litade på i sitt hjärta formade hans attityd, hans vilja, hans ord, hans gärningar varje dag. Och vi får också veta att han väntade Israels tröst. Och det är ju den tröst som enbart Messias kan ge. Det enda som verkligen kan trösta våra hjärtan, det enda som verkligen kan ge våra hjärtan frid, det är ju den förlåtelse som Jesus Kristus ger. Och så får vi veta att han om honom att den helige ande var över honom. Och det här innebär ju också, gäller ju naturligtvis också hans ord. Så de ord han förkunnade hade han fått av den helige ande. Ser man på nu har vi förresten satt upp, jag valde de två tavlorna, Jesu födelse och ljuset där, handlar ju, är ju lite symboliskt att Jesus föddes som ett ljus för världens ljus. Och här är en tavla som handlar om Jesus, hur han uppenbarar sig för hedningarna, och vi ska strax tala om det. Skulle vi ha haft en bild av Simon här, Simon i templet, så vet jag inte riktigt hur han skulle ha blivit avbildad. Jag kunde ju gissa att då avbildades han som en gammal man. I alla fall brukar man avbilda honom som en gammal man. För han hade ju av den helige ande fått uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade fått se Herrens mord. Och då har man dragit slutsatsen att då dröjde det väl inte så länge efter att han nu fått se Herrens mord innan han dog. Och när brukar man dö? Ja, är man vid hög ålder så har man inte så långt kvar av sin livstid. Och så har man dragit slutsatsen att han var en gammal man. Och det här föreställningen, uppenbarelsen att han skulle få se med sina ögon få se Herrens morde, behöver ju inte betyda att han skulle dö strax därefter, utan det betyder ju bara att han skulle få se Herrens morde under sin livstid. Men just den här föreställningen att han var en gammal man har påverkat bibelöversättningarna. Och ser vi på 1917 års kyrkobibel så hör man honom säga så här: nu låter du din tjänare fara hädan i frid, och det är många av oss som är vana vid den översättningen, och så föreställer vi oss honom som en gammal man som står nära sin bortgång. Men egentligen finns det ingenting i den här texten som säger någonting om hans ålder. Däremot sägs det ju någonting om Hannas ålder, men inte om Simons ålder. Och Svenska folkbibeln översätter så här: nu låter du din tjänare gå hem i frid. Och det är ju bättre, därför att då säger man inte mer än vad den grekiska texten säger. Nu låter du din tjänare gå hem i frid. Och det är speciellt bra med en sån översättning för oss, för vi använder ju Simons lovsång i nattvardsliturgin. Så när vi använder Simons lovsång i nattvardsliturgin, då kan faktiskt alla nattvardsgäster, oavsett ålder, gammal som ung, med hjärtat stämma in och sjunga: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat, till mina ögon har sett din frälsning. Och efter nattvarden kan vi verkligen gå hem i frid. För då har vi under bröd och vin tagit emot Kristi sanna kropp och blod till syndernas förlåtelse. Och Jesu förlåtelse, det är det enda som ger oss syndare en verklig frid. Och det står ju till och med i skriften att Jesus är vår frid. Han är vår frid. Och Simon, han förknippar också det här att han kunde gå hem i frid med Jesus barnet som han höll i sina armar och som han sett med sina ögon. För han säger så här: mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Och här kommer nu att han är ett ljus också för hedningarna. Så det här är första gången egentligen det sägs i de synoptiska evangelierna, alltså Matteus, Markus och Lukas, att han kommit som frälsare för alla folk. Ängeln hade ju tidigare sagt till Josef, som vi läser om i Matteus evangelium: du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det här uttrycket sitt folk behöver ju inte betyda något annat än, syfta på något annat än judarna egentligen. Och vi har också hört tidigare i Lukas här att ängeln kom med budskapet till herdarna: jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Men hela folket behöver heller inte betyda något annat än judarna. Det fanns också bland judarna vid den här tiden en utbredd uppfattning om att Messias frälsning var till för dem exklusivt. Det var inte till för hedningarna. Men då kommer då Simons lovsång. Och vi får komma ihåg att den helige ande var över honom. Det gäller också hans ord. De ord han säger var från den helige ande. Och så säger han att Gud berett frälsningen inför alla folk. Inte bara som ett skådespel att betrakta, utan för att hedningarna ska ta emot honom som sin frälsare. Och han ska vara en härlighet för Israels folk. Och det att han var deras härlighet, det var ju, han var verkligen deras härlighet. För att Gud hade ju utvalt det folket för att frälsaren skulle födas i det folket, i deras släkt. Och så skulle ju också evangeliet om hans frälsning gå ut från Jerusalem, gå ut från dem till hela världen. Men frälsningen var inte enbart för dem, och det var aldrig tänkt så. Tänk bara på det första löftet Gud gav om frälsaren. Gav han ju till våra första föräldrar, Adam och Eva, och det gällde dem och alla deras efterkommande, alltså alla världens människor. Och så har vi här: Gud har berett frälsningen inför alla folk. Led av den helige ande så profeterar Simon att en frälsning Gud berett skulle komma som ett ljus med uppenbarelse för hedningarna. Så det betyder att utan den här uppenbarelsen så är alla folk i mörker och känner egentligen varken till sin hopplösa situation eller den frälsning som Gud har berett. Och ingenting som något folk någonsin i historien har tänkt ut har kunnat befria dem från synden och allt det elände som synden fört med sig. Men Gud har berett frälsning för alla ur denna hopplösa situation. Och barnet i Simons armar skulle komma med ljus till, till uppenbarelse, ljus med frälsning till alla folk. Men det, att han kommer med ljus och frälsning till alla, det betyder ju inte att alla låter sig upplysas. Det betyder inte att alla tar emot honom. Och Simons ord till Maria visar det. Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel. Och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Och ett tecken, vad är det? Jo, ett tecken är ju någonting, det betyder någonting. Ett tecken symboliserar någonting som har ett budskap till oss. Och att Jesus är satt till ett tecken, det innebär ju att han uppenbarar för oss Guds frälsande nåd för alla människor. Och alla som uppfattar det tecknet och tar emot honom som Messias, som sin frälsare, de har blivit upprättade. Han har kommit till upprättelse. De har blivit upprättade från skuld och från straff. Och de har fått rätt att bli Guds barn och arvingar till det eviga livet. Och den upprättelse som har sin grund enbart i Guds nåd. Så orsaken ligger hos Gud i Guds nåd. Och det är Guds nåd att vi genom tron på Jesus har blivit upprättade från skuld och från straff och fått rätt att bli Guds barn och arvingar till himmelriket. Men Jesus är också satt till fall för många och ett tecken som väcker motstånd. Så redan från början när Jesus var ett litet barn så fick Maria veta vad som väntade hennes son. Och det var inte som andra människor. Vi kan ju möta tillfälliga motgångar. Men han skulle möta ett ständigt motstånd av många. Många skulle möta honom med otro istället för tro. Många skulle möta honom med motstånd och förkasta honom istället för att ta emot honom. Och Johannes skriver ju också att han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. För många blev han en stötesten och en klippa till fall. De tyckte sig inte behöva en frälsare, för de tänkte att de kunde frälsa sig själva genom att lyda bud som de själva hade hittat på, människobud. Och den frälsare de behövde, den Messias de väntade, det var i alla fall inte Jesus. Utan de väntade en stark general som kunde befria dem från det romerska förtrycket. Och ge dem mat i överflöd och goda dagar. Och deras otro blev dem till fall. Och fallet, det innebär ju andlig död här i livet. Och evig död när det här livet är slut. Och de var själva skuld till sitt fall. Men egentligen, ser vi till texten så säger vi för lite när vi säger de var själva skuld till sitt fall. För det står faktiskt här att Gud satt honom till fall för många. Och det här innebär ju att envetet motstånd mot Jesus leder till en fördömelse enligt Guds vilja. Det var ju så det gick för farao. Så i början när Mose kom med Guds ord, Mose blev sänd till farao och kom till honom med Guds ord, så heter det att farao förhärdade sitt hjärta. Om och om igen. Men när han envetet hade förhärdat sig och motsatt sig Guds ord, då heter det till slut att Gud förhärdade faraos hjärta. Och här har vi alltså två sanningar som vårt förnuft inte kan få att gå ihop. Vi förstår inte hur båda sanningarna kan stå där. Alltså den ena sanningen som Bibeln klart förkunnar: Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och den andra sanningen: Gud vill fördöma dem som envetet gör motstånd mot Jesus. Och vi får vänta till himlen för att få svar på hur de två sanningarna som för oss verkar motstridiga till ju, hur det stämmer överens. Och fram till dess håller vi kvar till Jesu vid Bibelns klara ord. Det är alltså farligt att göra motstånd mot Jesus. Också genom Marias själ skulle det gå ett svärd. Och när vi hör det, då kanske vi tänker främst då på vad hon måste ha känt när hon en dag stod där och såg sin son lida på korset. Så Simon förkunnade för Maria med profetiska ord vad som skulle komma, Jesus stora lidande. Så redan när Jesus var ett litet spädbarn så blev hans stora lidande förkunnat. Men inte bara hans stora lidande, utan också hans stora seger. För han är den frälsning som Gud berett inför alla folk. Så när Guds frälsande nåd i Kristus uppenbaras för människor, då blir resultatet det ena av dessa två. Han är satt till fall och upprättelse. Och Simon sa, så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Och hjärtats tankar, det är ju det som styr våra liv. De blir avslöjade. Vårt människors innersta tankar blir avslöjande när en människa konfronteras med Jesus. De som förkastar honom, de visar att de föredrar andligt mörker och död framför Kristi ljus och frälsning. De som tar emot honom visar att de genom Guds nåd har blivit upplysta av honom som är världens ljus. Och då flyr de det andliga mörkret och de vill vandra i ljuset liksom han är i ljuset. Och de älskar sin frälsare och vill gärna hålla sig till allt det som han har lärt. Så kort sagt, ingen kan förhålla sig neutral och oberörd inför Jesus när de ställs inför Jesus och när de ställs inför hans anspråk att vara den enda frälsaren undan syndens skuld och straff. För en del så blir han en stötesten och klippa till fall, för andra till upprättelse, ljus och frälsning. Och när Josef och Maria var där i templet, när de bar fram Jesus i templet, så kom också en åldrad änka fram, Hanna. Och hon prisade Gud och vittnade om frälsaren. Och så sen avslutas vår text med viktig information om Jesus. Det heter, när de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag, återvände de till Galileen och sin hemstad Nazaret, och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Och att Jesus växte och fylldes av vishet, innebär ju att han utvecklades kroppsligt och mentalt som en sann människa med mänsklig kropp och själ som vi. Han var en pojke som växte upp. Och samtidigt så är han Guds son. Vi hör i början på Johannes evangeliet om ordet. Ordet var Gud och ordet blev kött. Han är Guds son som blivit människa. Och ängeln förkunnar att han är Messias, Herren. Och vi ser i evangelierna att han hade en, han har en andlig kunskap. Han har en andlig insikt och visdom som vi inte ser hos någon annan människa. Inte ens hos Adam före syndafallet. Han är unik. Och vårt förnuft kan inte få det heller att gå ihop. Alltså hur han växte till i vishet samtidigt som han ägde en större vishet och kunskap än någon annan människa. Men också här gör vi på samma sak. Vi håller fast vid Bibelns klara förkunnelse och vi väntar på det ljus som kommer i evigheten som ska förklara allt för oss. Fram till dess så griper vi om Bibelns klara förkunnelse att han är människosonen. Han är Gud som blivit människa. Hans namn är under och han är under. Eller som det heter i den alternativa predikotexten för den här dagen, där det heter om Jesus så här: ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Amen, låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för att du har upplyst oss med din sanningsljus. Du har vunnit frälsning åt oss och tröstar våra hjärtan med din nåd och förlåtelse. Hjälp oss att leva våra liv i tacksamhet för din frälsning med samma ständiga uthållighet som vi ser hos Simon och hos Hanna. Amen.